Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja. To the point.
Okay, right. Ja. Ja, nu, då får jag, då kommer jag avbryta dig, Mattias.
Där kom grabbflabbet igen.
Ja, ja.
Åh oh, nej, vi är grabbiga liksom. Fan, syr.
Fick vi med det där, Frida? Hej kära lyssnare, jag heter Johan Norberg och med mig har jag som vanligt Fredrik Segerfeldt.
Hallå.
Och Mattias Svensson.
Ja, ja då.
Och det är vi.
Är du med från stan eller?
Ja, det är ju två grabbar.
Och en till kille. Och vi är the usual suspects. Och as usual så är vi suspected för att vi har varit i blåsväder som vanligt. Den här gången bad Paulina Neuding, den borgerliga samhällsdebattören som hävdade att jag hade hoppat på henne för att hon uppmärksammat antisemitism i Malmö. Och det var två märkliga saker med det. Det ena var att det var inte jag som sa det.
Utan det var jag!
Och det andra var att du inte sa det.
Nej, precis.
Ja, men det börjar bli vanligt nu att folk plockar ganska ofta någonting ur den här podden. Någonting, ett uttalande som har fällts så tar det ur det sammanhang. Eller någonting som inte har sagt så tar det ur podden. Och sen så startar någon slags litet drev om hur vi är. Så vi hade tänkt utlösa en tävling den här veckan. Och ha den inte varje vecka hädanefter utan varannan vecka, för vi tänker nog övergå till varannan veckas sändning nu av podden. Det är inte helt lätt att få alla till samma plats hela tiden. Så vi kommer att från och med nu så startar vi tävlingen Kolla källan. Där idén är att ni som lyssnar, som ju faktiskt hör hela sammanhanget, kollar in vad som händer på sociala medier, vad som sägs på Facebook, Twitter och liknande om The Usual Suspects och skickar in era förslag på den mest förvridna tolkning av vad som har sagts och förklarar vem som har sagt det och berättar varför det här har den största diskrepansen mellan vad som faktiskt har sagts och hur det har tolkats på andra ställen.
Eller framställts.
Ja.
Ja, tolkats.
Ja. Ja. Och man får bonuspoäng, kan man väl säga, om man i sociala medier också påpekar detta och påtalar det hela med angivande av källa. Och vinnaren, skicka in era förslag då till norbergsegerfeldtsvensson@gmail.com. norbergsegerfeldtsvensson@gmail.com. Eller till vår Facebook-sida kan man också göra detta med motivering. Och så vinnaren varje gång kommer få en av våra böcker signerade, kan man väl säga.
Ja.
Och man får ange vilken man helst vill ha också. Så får vi försöka leta fram dem, va? Mm.
Med risk och spä på rykten om att jag är kulturmarxist så var jag ju helgen på en, eller i förra veckan, på en stor konferens om litteratur och sådär. Där var bland annat de som gör Bamse, och de delade också ut ett nummer om det här med att kolla källan, och han var på äventyr i trollskogen och sånt där. Det tyckte jag var lite kul.
Det är väl sådär klassiskt höger hatobjekt annars, va?
Ja, det finns ju en bakgrund att Bamse har sådär faktarutor om att betala skatter, att hjälpas åt. Och, ja, och den värsta av alla är ju, jag har den i någon av de här samlingsbamserna, faktarutor om Mao och det stora språnget. För att först var det dåligt och folk svalt, och sen tog Mao över och då blev alla glada.
Ja, det är verkligen propaganda.
Fullkomligt vedervärdigt.
Och sen, alltså, ja. Det finns, jag tror mest att det var så här lökigt. Det blir ju förbannad.
Ja, jag ser. Där hade du kunnat hitta en hel del material till din till din artikelserie som ju har kommit till slut här på Timbro om på Smedjan om kommunismen.
Ja. Ja. Vad ska jag säga? Jag har skrivit 415 000 tecken om vänsterextremism, och vi har pratat om det förut, så det ligger där och läs ni som vill.
Och blev hyllad av Erik Helmersson i Dagens Nyheter, som tyckte att alla måste läsa.
Så detta. Är det precis, ja. Det var bara kul.
Mm. Ja, jag har läst, och jag ber så mycket om ursäkt för att jag har lyssnat på progg.
Och jag får väl be så mycket om ursäkt då för att jag läser Bamse för mina barn. Men det ska bara sägas inom parentes, du får gärna berätta mer, Fredrik, om din artikelserie. Men... det som historierna och dramaturgin och sånt, det är väldigt mycket gott och ont, men det är ju att de, det är ju riktiga skurkar som tas med, och kommunismen, den inskränks till att man ska vara snäll mot folk och ställa upp för andra, och om någon blir kränkt och påhoppad eller får sin godisbutik stulen av de rika, det är lite så här, det är det Krösus Sork gör hela tiden. Då ska man ställa upp för dem. Krösus Sork är en sån här eminent domain crony capitalist som vill sno folks egendom hela tiden för att bygga en motorväg och sånt. Så att han är ju en riktig skurk. Där kan libertarianer och kommunister enas.
Ja.
Men vi kanske är emot det för att vi tycker att, inte att man ska sno saker av folk.
Nej, man ska inte medan mörda.
Kommunister är emot det för att de hatar, jag vet inte, vägar.
Ja, precis. Nej, men jag...
hatar rika.
Nej, vi vill inte prata så mycket om det. Jag har på med det här och varit helt upptagen och besatt av det här i flera veckor nu. Men jag gillar bara inte att folk, man förtrycker och mördar folk. Det är bara så. Och de som tycker om förtryck och mord och som förminskar det eller som förklarar bort det eller som sätter, vi måste förstå sociala kontexten och sådär. Men nej, vi ska inte, fortfarande inte slå ihjäl folk och döda folk. Och de som försvarar det, de är människor utan ära.
Och det är anmärkningsvärt att detta fortfarande är kontroversiellt.
Så är det ju. Så är det. Och det finns ju fortfarande, men det finns fortfarande en massa personer. Men vi pratade tidigare om... vi ska inte prata så mycket om det här. Vi kan gå vid till huvudämnen istället.
Ska vi göra det?
Ja.
Ja, men vi är ju the usual suspects. Och vi har någon slags usual upplägg jämt, som är att vi berättar om saker som vi har tänkt på under veckan och vill berätta för alla. Varav hjärtat är fullt, talar munnen. Men vi tänkte vända på det fullständigt den här gången. Och istället tala om vad ni, kära lyssnare, är upptagna av och fundera på. För att vi har fått så väldigt mycket reaktioner och mejl och frågor om saker och ting. Och jag tror jag talar för alla om att vi har ett kroniskt dåligt samvete över att vi har svarat på så få av de här frågorna.
Så är det ju.
Så ska vi ta ett helt avsnitt där vi bara svarar på frågor.
Och möjligen kan det bli flera avsnitt, för det är väldigt många frågor.
Ja,
vi har olika uppfattningar om det så här i början, vi får se. Johan tror att vi kommer hinna alla, det tror inte jag.
Det beror på hur sträng er moderator är.
Gunnar Sträng.
Magister Norberg.
Så jag tänkte att jag läser upp lite frågor och sen så får ni hugga på detta. Och det är faktiskt föredömligt uppspaltat av Fredrik som har samlat massor av
förarbete.
Mycket bra, det underlättar mitt jobb. Tack, Fredrik. Så vi kör väl igång med en gång med frågor som handlar om, i alla fall det som ligger mig varmt om hjärtat, filosofi och idéhistoria.
Egentligen borde jag vara i frågeställare, för ni är mycket bättre på sånt än vad jag är.
Vill du läsa istället?
Nej, kör du. Men du får liksom lägga i... Du får fylla i.
Ah, okej. Okay. Då kör vi.
Ja.
Fråga nummer ett. Oskar undrar, hur skiljer vi på begreppen nyliberal, libertarian och vanlig liberalism?
Alltså, min ingång i det här etikettsgrejen är liksom att det är ganska tråkigt och ganska meningslöst.
Och jag, min reaktion är, det här är jättespännande och det är väldigt betydelsebärande.
Jag vet, men jag tycker så här liksom att man får, jag tycker ofta att man bråkar, man får sån här, jag blir ofta attackerad av såna här, vad heter de? Anarkokapitalister och så här, för att jag är liksom, jag är bara en socialite och så här. Jag tycker det är jättekul när särskilt jag blir attackerad liksom från höger i det perspektivet och bara socialite, hela svenska offentligen tycker att jag är en nyliberal galning, håll truten liksom. Men jag tycker så här, jag är allierad med alla som vill minska den offentliga makten, och sen kommer vi längs vägen att droppa av
eller så märker liksom folk hur bra det blir att hoppa på.
Ja, men man utgår ifrån liksom att människors idéer är konstanta, så ser jag en process där liksom den statliga makten minskar och på vägen så hoppar vi av. Och jag hoppar av kanske 2-4% som det som krävs för att upprätthålla lag och ordning. Vad vi ska kalla det sen, ja. Alltså begreppet nu ska jag inte hålla låda här med Mattias, du får avbryta mig. Begreppet nyliberal...
Det är jätteintressant, för du svarar egentligen på en annan fråga än den som ställdes.
Ja,
men fortsätt.
Okej. Nyliberal är ju ett begrepp som betyder allting från Göran Persson till Ayn Rand. Och som egentligen har noll betydelse i liksom, för att det har ju kidnappats av våra fiender på ett sätt som gör att det blir helt meningslöst. Den definitionen på greppet nyliberal är ju så varierande så det går inte överhuvudtaget att prata om. Jag säger mest bara nyliberal för att retas. Vi säger nyliberal här, men det är... Mm. Ja,
men det är just för att provocera. Ja. För att gnida in het sås i ögonen på folk.
Ja, och förklara att man menar liksom liberal på riktigt och inte folkpartist.
Ja, förlåt. Kör.
Jo, men det är ju, det har ju kommit
i den här debatten hur väl socialliberalism och riktliberalism, där har vi haft olika uppfattningar tidigare, kommer du ihåg det?
Ja, begreppsmässigt.
Ja, du är ju lite sosigare än jag.
Fuck you, det är begrepp, men... det är inte riktigt helhet, inte jag tycker.
Men hörni, vi måste bara reda ut begreppen först. Egentligen så är det här tre synonymer om man tar det från rätt håll. Alltså liberal är det klassiska begreppet för det vi tycker. Men sen så började det, ja, många liberalismen började splittras upp för 100 år sedan, lite drygt, förra sekelskiftet, i socialliberaler och klassiska liberaler. Och då så socialliberalerna fortsatte att använda begreppet liberal, och då kände vissa, särskilt i USA då, att vi måste ha ett nytt begrepp, och de började kalla det libertarianism istället. Och i Sverige så fastnade aldrig det begreppet, därför att libertarianism kan ingen uttala.
Det blev ju trittnaha.
Ja, precis, trittnaha. Och vissa tror ju att det betyder att man inte äter kött.
Ja, men missa inte du hela, jag har tolkat den amerikanska utvecklingen så här, att den amerikanska liberalismen blev New Deal och det var ju en parallell utveckling liksom, när de drog mot socialdemokrati, och det var ju det är
ja, och där var det mycket mer etatistisk.
Ja.
Och där var det mer att de tog ett begrepp som inte var så etablerat i USA som det var i Storbritannien, Europa, men där så de gamla liberalerna sa ju det, alltså, som The Nation, som på den tiden var en klassisk liberal tidskrift för drygt 100 år sedan, att det finns snart inga gamla liberaler kvar av den gamla stammen, och snart kommer det säkert någon sno vårt namn till och med, vilket då Roosevelt och New Deal gör, och då blir det liberalism när man säger det i USA och inte markerar med att det är classical liberalism eller market liberalism. Då låter det vänster.
Precis, och det var så, alltså jag tycker att genvägen för att förstå Europas förhållande till USA, så är Frankrike väldigt bra. Och jag lyssnar då på mycket så här, ja, men franska podcast och sånt där. Och bland annat så var det pratade de om och så här, de är ju helt sjuka i huvudet om liksom, och allt kapitalism och Frankrikes roll i världen och engelska och där. Och då pratade de bland annat om hur svårt det är att översätta, att man inte får sluta använda franskan för att det finns massa false friends. Och bland annat då liberal använder han som exempel, för att på franska betyder det liksom ungefär som vi, det vill säga hårt och elakt och liksom så här lite stat och så va. Men alltså det i USA betyder ju liksom progressive eller vänster helt enkelt.
Mm, jag hade ett franskt tv-team hemma hos mig häromdagen, och de frågade så här: well, if I listen to your view of the world, it sounds almost like you're liberal. Och jag bara säger: yes, I would call myself liberal. Och de bara: för att där betyder det ju inte bara att man vill maximera vinsterna till de rikaste, utan också att man äter spädbarn till frukost.
Ja.
Men intressant
nog vill tillåta frihandel.
Ja.
Ja. Men det är intressant nog, begreppet nyliberal använder vi ju i Sverige delvis därför att en fransman lanserade det begreppet. Nouveau-liberalism. Det var ju Henri Lepage som skrev om det i Morgonkapitalism. Och då översattes det med nyliberalism och så används det också. Men det är ju också ett begrepp som blir helt missförstått på alla sätt och vis. Alltså så fort det finns någon slags marknadsmekanism eller någon slags ekonomiskt incitament så talar folk om att det är nyliberalt. Alltså ja. Som så här new public management.
Är det nyliberalt? Ja. Men vi ska inte ha en new public management för det finns ingen public. Nej men det är ju sjukt. Alltså. Och sen det här surnen och den här bara, grejer. Ja, vi har haft 30 år av nyliberalism. Mm. Men vadå? De här 30 åren har skattetrycket genom sitt höjd i OECD-länderna. Det är fel, det är inte sant det du säger. Om nyliberalism är en definition på hur stor staten är i förhållande till ekonomin, ja, då har det varit en antinyliberal i 3 decennier. Det är inte sant.
Ja, och det är ju dessutom så att statens mandat har expanderat på alla möjliga områden. Ja. Övervakning, ja. Staten har börjat tortera folk och sånt där.
Det är också nyliberalt.
Jo,
Det är nyliberalt.
Jo, men det var ju som Åsa Linderborg sa väl att Putin var nyliberal. Liksom, ja, staten har tagit över ekonomin och dessutom mördar man och krigar och härjar. Nej, men det är nyliberalt därför att skatten är ganska låg. Inkomstskatten är rätt låg. Liksom. Okej.
Men, och, det är ju och det är ju verkligen det värsta med Putin, att han sänkte skatten.
Men det är ju ett problem med begreppet nyliberal, att det ofta i folks öron, bortsett från att det låter som att det är något nytt. Jag tror det var Ulf Wickbom som sa att det är som det nya franska köket. Det är precis samma ingredienser man serverar på nytt. Men plötsligt säger man att det är nytt.
En sparris mindre.
Ja, exakt. Men att det låter som att det är rent ekonomiskt administrativt, synpunkten. Och att det inte har någon åsikt om så här kulturfrågor, exempelvis. Som att man inte får tortera folk. Man får inte misshandla sina barn, vilket då Sven-Erik Lidman skulle säga är typiskt nyliberalt. Ja.
Och det är ju inte den personliga friheten heller. Alltså ofta glöms det ju bort att både Milton Friedman och till exempel Alan Greenspan var drivande i att avskaffa den amerikanska värnplikten på både ekonomiska och principiella grunder, därför att inställningen är att människor ska vara fria både i den ekonomiska sfären men också i den personliga.
Men sen tycker jag att det finns en story att berätta, tycker jag, där Göran Greider har varit hederlig, där han sagt liksom att alltså, den moderna formen av amerikansk libertarianism, den kom ju i hippierörelsen på 60-talet liksom.
Mm.
Och att det är ju en mjukis, lite flower power grej egentligen. Jag ska få köpa vad jag vill av vem jag vill och sälja vad jag vill till vem jag vill och röka på vad jag vill och ha sex med vem jag vill.
Mm. Låt folk vara. Lev och låt leva.
Ja, laissez faire. Men sen så tycker jag att det är väldigt många av våra kamrater som är lite yngre som tycker att exakt vad som ligger i vilken definition är väldigt viktigt. Och en del amerikaner håller också på sådär. De är jätteviktiga. Det är jätteviktigt för dem att skilja på libertarian och classical liberal. Och ska jag vara ärlig så har inte jag ett total pil på vad exakt skillnaden är.
Nej, och jag tycker att alla sådana beskrivningar blir rätt artificiella. För det bygger inte riktigt på någon exakt självklar bild av att de här skulle skilja sig från varandra. Jag har personliga preferenser när det gäller detta. Jag kallar mig själv liberal. Och om någon vill ha ett förtydligande så är det klassisk liberal. I
precis,
liksom John Lockes tradition och Bastiat och Smith och liknande. Jag ogillar begreppet nyliberal för att det låter som att det skulle vara något nytt och ekonomistiskt. Ja. Jag ogillar begreppet libertarian av samma skäl som Hayek, att det låter konstruerat artificiellt när hela poängen med liberalism är att det är spontant framvuxna och inte någonting man sitter vid ett ritbord och hittar på.
Plus finns en annan aspekt också, det här liksom att när jag säger att jag är libertarian, jag träffade bland annat en sån här hög amerikansk diplomat, så bara, och du då? I'm a libertarian. Hans första fråga var, do you want to sell machine guns in vending machines?
Men du berättar inte vad du svarade.
Nej, men det är så här som att det är ju som fringe-exempel. Så möjligen liksom om 2000 år eller så här, när jag har kommit så långt, inte vet jag. Men liksom, det är inte min prioritet. Min prioritet är fortfarande så här, personlig frihet, sänka skatten, ekonomisk frihet, personlig frihet. Så här, liksom. jag tycker inte att liksom, AK5 på 7-Eleven är en prioritet.
Där ser man. Nu kommer det bli ett hatdrev mot dig här snart, Fredrik. Vi ska gå vidare med frågor, men Mattias, vad har du för preferens innan vi går vidare till fråga nummer 2?
Vad jag sa?
Du hade rätt.
Jo, alltså jag kallar mig liberal helt enkelt därför att jag är liberal i alla frågor, men nyliberal ibland för att accentuera. Libertarian, där har jag reservationen att det är ju ett begrepp som också omfattar anarkism. Det är ju liksom att man är för så kallad anarkokapitalism, det vill säga fri konkurrens med våld.
Får jag då bara sticka emellan, Mattias, och säga så här. Fråga nummer 2 från Per. Ja. Varför är ni minarkister och inte anarkokapitalister? Kan inte du fortsätta att besvara den frågan, Mattias?
Jo, helt enkelt för att jag vill minimera våld och förtryck i samhället. Det är därför jag är liberal. Och det är därför jag vill ha våldet kontrollerat under lagar, under ett monopol. Det ska vara underkastad byråkrati och förutsägbart i sitt utövande. Men alltså, precis detta är ju kontroll av våld. Och det jag tycker sådär, de som snackar om att ha en marknad för våld och tvång.
Alltså, de accepterar ju våld och tvång i processen.
Ja, alltså det är ju en empirisk fråga. Om detta kan, för en del för ju resonemang om att det här kan upprätthålla en bättre legal ordning. Man kan tänka sig vissa domstolar som konkurrerar privat och sådär. Men konkurrerande rättsväsenden och hela den tanken är ju inte, alltså jag ser inte att den minimerar rättighetskränkningar.
Nej, jag tror tvärtom att vi är för konkurrens med brödproduktion och med datorer för att vi vill ha så bra bröd och så bra datorer som möjligt till så lågt pris som möjligt. Vi vill ju inte ha en konkurrens med våld så att våldet blir så effektivt och billigt som möjligt. Utan där vill vi ha monopol, det vill vi ju kontrollera.
Fast där är blockerat. Nej, jag tycker fan det var inte riktigt helig. Resultatet är inte att det ska bli så bra som möjligt. Att det ska bli det som folk vill ha och att det ska bli så bra kvalitet som möjligt. Jag tycker att de har rätt i det här. Att...
Men i vad då? Ja, i skydd av ens rättigheter. Men det är ju inte
men det, är ju, det betyder. Finns olika, det har vi ju redan. Det finns ju olika system som skulle kunna ge olika bra skydd av rättigheter. Det finns olika politiska system, olika rättssystem som har olika utfall och som har olika kvalitet. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att en konkurrenssituation skulle leda till att det ger olika utfall och att man sen skulle leda att det skulle bli bättre skydd för människans rättigheter i olika system. Jag är bara inte redo att köpa vägen dit, för att vägen dit leder till så många kränkningar. För att i konkurrensstationen så kommer det då vara så att din polare har större påk än min polare och då slår han mig. Det är min stora invändning.
Ja, men det är ju väl exakt det jag säger. Alltså problemet historiskt sett är att varje gång som vi inte har haft ett legalt monopol på våld så innebär det ett inbördeskrig mellan olika fraktioner, ja. Olika maffiagrupper eller olika, jag menar, domstolar som i själva verket är terrorgrupper.
Ja. Och det är ju lite grann bara att titta på vart anarkokapitalismen har tagit vägen idag. Alltså alltså när man tittar på det så är det ju inte de liberala fri- och rättigheterna som ska upprätthållas i alla lägen, utan det är ju just man vill ha små enklaver som är avskilda, där främlingar inte är välkomna och där man liksom tittar misstänksamt mot varandra, där man pratar om att deportera folkgrupper som inte passar in och sådär, som vi i vanliga fall brukar kalla fascism, men ja. Man säger att det ska vara frivilligt. Alltså det är tankegångar som väldigt snabbt rör sig väldigt långt ifrån alltså alla det liberala samhällets rättigheter, resonemang, dygder, marknader, öppenhet och så vidare.
Men i det här tänker jag alltid på, alltså jag hoppar över att man ska inte prata, ta bort det här, Frida. Man ska inte prata om sin bok, jag ska inte nämna
det. Jo, det är klart, om det är relevant.
Ja. Ja, jag skrev i en bok där jag, den nya jämlikheten, så skrev jag om Fukuyama, som jag tyckte gjorde en riktig strawman när han sa att det mest libertarianska land i världen det är Somalia, se hur det går där. Nej, det är inte libertarianskt, det är anarkokapitalistiskt. poängen, för där har du inte lag och ordning. Där har du inte fundamentet i min stat, att säga en rättsstat, ett våldsmonopol, lag och ordning. Och jag tycker det är så jävla ohilligt av såna här knökiga gubbjävlar att, liksom, att göra sådana, säga, ja, kolla här, stora del av Afrika is a libertarian dream. Bara, fuck you, det är inte sant. För du har liksom, folk slår ihjäl varandra för att de är olika klaner. Det är ohederligt. Däremot skulle man nog kunna säga att Somalia är narkokapitalistiskt. För det har de olika rättssystem som konkurrerar med varandra med K-pistar och AK4.
Och tyvärr då islamistiska domstolar som tar kommandot över olika sektioner och ja, delar av landet. Ja, och ja. Beter sig extremt bestialiskt.
Alltså att mitt största argument mot narkokapitalism är alltså empiriskt, inte teoretiskt.
Nej, men så här. Ja, om anarki funkar så är jag med på det. Om alla ja, är snälla mot varandra och schyssta.
Men
absolut.
Om man kör med Olsen då, va? Alltså, så han säger han så här liksom att hur uppstår så att säga, organiserad politik? Och han pratade om att det var kringströvade banditer som åkte runt liksom, med våld och snodde folks resurser, därför de var rövare. Och så hade de överlägsen förmåga att utöva våld. Sen kom de på att det är mycket bättre att bli bofast rövare, för då kan jag sno folks pengar konstant. Och så blir de furstar. Och bara, så kan de bara säga, men du beskattar dig på typ så här 20% av dina grejer. Så blir det så också kolonialmakten till exempel, både i Afrika och Indien. Så här, bara, nu ska jag sno dina grejer. Och så, det är lönsamt att vara en bofast bandit helt enkelt. Och ut den utvecklingen skedde sedan en stat. Det blev som feodalvälden och sen blev det en kung när man centraliserade makten, när den centraliserade makten kunde slå ner feodalherrarna, och sen så lyckades folket omvända den här makten till att bli en slags demokrati, en revolution liksom. Det är ju inte fortfarande är ju roten till det här förtrycket illegitimt, för det kommer ju, för roten till staten är ju fortfarande kringströvade banditer som med våld skär folks pengar. Det var bara bra att vi kunde säga till dem att ni får sluta stjäla våra pengar liksom.
Jag tycker det här tömmer ut fråga nummer 2 av de 22 som vi har här sammanfattat.
Och
vi tror jag 25 minuter in eller något sånt där. Så jag tänker, ni talar mycket om rättigheter. Vad bra att vi då tar den här frågan av Henrik. Rättighetsliberalism eller utilitarism? Vad är det egentligen som är vår utgångspunkt för vår liberalism? För att i böckerna argumenterar vi ofta utilitaristiskt, hävdar Henrik. Betyder det att vi är utilitarister? Där är ju det korta svaret nej, inte för min del i alla fall. Alltså jag är ju rättighetsliberal i den klassiskt aristotelisk, lockiansk, randianska traditionen. Där det handlar om att den mänskliga naturen bygger på förnuft och det bygger på den personliga viljan att skapa sig ett bättre liv. För att kunna beskydda detta så förutsätts det viss relation till andra människor, nämligen att vi inte blir påhoppade och nedslagna. Och det är den typen av rättigheter, den typen av frihet som jag försvarar primärt, den moraliska friheten. Men jag ska också medge att jag har haft begränsad framgång i att argumentera för detta. Jag har skrivit en del om det, en bok som heter Fullständiga rättigheter, som han tar fram just ett naturrättsförsvar för friheten. Men jag har upptäckt att det är mer utilitaristiska argument som biter på folk.
Ja.
Men då skulle jag bara säga att det finns en förenklad uppfattning som kommer egentligen från Immanuel Kant, men som finns i all filosofiundervisning, som säger att man måste välja att man antingen bara bryr sig om konsekvenser av en handling, eller bara av liksom intentioner eller vilken regel som på något vis finns här, och struntar i alla konsekvenser. Och då framstår ju allting som helt absurt. Allt blir ju bizarrt. För man får göra vad som helst mot människor så länge det blir bra för fler. Eller så ska man ha rättvisa även om himlen faller ner över huvudet på en.
Ja.
Båda är ju helt groteska. Jag frågade min filosofilärare på gymnasiet. Men vadå, kan man inte bry sig om båda? Nej, det är förbjudet. Det får man inte. Det finns inte.
Det är enkelt att konstruera såna här antitalitarianska exempel. Så här. Mm. Det ger den här människan jättemycket glädje att döda tid som människor får han göra då.
Mm. Mm.
Men
problemet är att det sopar ju bort också hela den västerländska filosofihistorien från Aristoteles och framåt, som ju faktiskt bekymrar sig om både och, där rättighetsresonemanget faktiskt har att göra med människans natur och hur hon fungerar, hur hon måste fungera för att skapa sitt liv, och då är ju naturligtvis det teleologiska, alltså vilka konsekvenser det blir av det, är ju en relevant bit av det resonemanget. Om allting kraschade och alla dog, så det är klart, då har man ju gjort något fel någonstans på vägen när man utformade den här idén om rättigheter.
Ja. Men är det inte konstigt att rättigheter funkar så bra och har liksom en massa goda konsekvenser och sådana? Det är därför de är i enlighet med människans natur. Mm. Det är ju liksom ingenting. Hur ska man konstatera det utan att titta på verkligheten?
Just det. Och precis,
vi måste ju vara ärliga då. Jag kan säga så här. Jag älskar Nozick. Men Nozick tog Locke för given. Locke tog Gud för given. Jag tror inte på Gud. Vad fan gör jag då?
Men Nozick har ett problem.
Ja.
Det tycker jag. Han tog Locke för given och han börjar bara första sidan av anarki, stat och utopi. Människor har rättigheter. Låt oss se vad som händer om de har det.
Så här. Ja.
Men Locke tog inte allt för givet bara för att han trodde på Gud. Han har ett långt resonemang om hur människan fungerar. Varför hon behöver sina sinnen för att förstå världen. Varför hon behöver sitt förnuft och logiken för att kunna tolka världen. Och måste forma om världen. Odla upp den, skapa på nytt för att kunna leva ett gott liv. Och det är det resonemanget som lägger grunden för rättigheterna hos Locke. Man kan ta bort Gud ur ekvationen. Han behövs egentligen inte för att fixa det. Så
det här får vi ett eget program. Du menar alltså att Locks rättigheter skulle funka utan Gud?
Ja, självklart. Ja. Därför att de bygger på hur världen är skapad. Och har du ingen skapare så har du fortfarande världen. Aha.
Okay, jag får nog läsa om då.
Man kan hoppa över First Treatise of Government. Men Second Treatise of Government av Locke är faktiskt rätt central för det här resonemanget. Men Locke är ju också i den aristoteliska traditionen, liksom Ayn Rand, som också bryr sig väldigt mycket om vilka konsekvenserna blir då och liknande. Det är bara sen så här lite nykantianer som Nozick som då tycker att så här, men vi struntar i konsekvenser helt och bara tittar på rättigheter i sig, som för oss lite på vilse.
Jag brukar enklare formulera så här: jag tar mig rätt och hoppas som jag vill. Jag menar, varför skulle jag inte... Jag pendlar. Det är så här som att är du nozickian eller liksom friedmanit, bara ja fan, det är på det är humöret.
Dagsformen.
Ja, visst, liksom, det är så här, jag tycker det ska, alltså, om jag vill sänka skatten så behöver inte jag förklara Lock för folk för det. Det är bra med sänkt skatt. Ska du skita i varför?
Hur går det med det argumentet?
Nej, jag menar, ibland tycker jag att det blir för särskilt vår lilla sväng är ibland som marxister att man håller på liksom och vrider och vänder på den där marxisterna är ännu värre, men det, jag är lite små ointresserad av egentligen det här finmäckeriet.
Mm. Vet du vad? Då får du inte vara med i avsnittet, Mattias, och jag kommer sitta i en timme och bara tala fint.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag vet
att vi gjorde det. Finmekaniken.
Fast det ska vi inte göra nu, för jag instämmer med allt du har sagt.
Hörrni, fråga nummer 4. Emma har en fråga om liberalismens historiska betydelse för feminismen. Och den är extremt viktig att inskärpa. Den klassiska feminismen som handlade om lika rättigheter. Och
var ju liberal.
Den var extremt liberal, och tittar man bara på Sverige, så vilka gick i bräschen för detta under 1800-talet? Det var Lars Johan Hierta, det var Johan August Gripenstedt, det var A.O. Wallenberg, det var de som kämpade för kvinnans rätt att förklaras myndig även om hon inte gifte sig.
Var det några brudar?
Och även om hon gifte sig. Ja, man skulle, alltså, Fredrika Bremer, naturligtvis, Manchester-liberalen Fredrika Bremer. Vendela Heble, Lars Johan Hiertas älskarinna, och även Aftonbladets journalist som kämpade för detta och annat. Och som kämpade för kvinnors rätt att liksom utbilda sig, jobba med vad de ville, även få rösta, få vilka ämbeten som helst och liknande. Det var hård för liberal feminism. Och det var de mest Manchester-liberala, laissez-faire-liberala liberalerna som gjorde det.
Det är väl internationellt bra, Wollstonecraft och allt det här. Men jag här får jag komma tillbaka till min käpphäst. Jag måste alltså säga också, nej, jag hatar inte. Hat är fel ord. Jag hatar inte socialdemokratin. Jag hatar inte LO. Jag hatar inte sossar. Hat är fel ord. Däremot känner jag stark, liksom, jag ser en stark
avsky. Du är på väg någonstans.
Deras, ja, men, ja, precis. Och det här, men jag kommer tillbaka till deras historieskrivning, för att varifrån kommer den här frågan? Jo, därför att premissen är ju att det är vänstern som har stått för allt som är progressivt, och vänstern är numera socialdemokratin. Det här är ju en felaktig historieskrivning. Det är som att det var sossarna som införde demokratin, det var sossarna som alltihopa där. De har liksom snott den här historien. Och det är samma sak med feminismen. De tar ju för givet att, jag menar, så här, liberal feminist är sådär, det är folkpartister på 80-talet som kom på att det är bra med kvinnor. Liksom. Det är inte sant. Jag menar, deras historieskrivning har ju sagt
för,
så här, va?
Får jag då komma med ett boktips? Åsa Lindeborg, Socialdemokraterna skriver historia. För det är en väldigt intressant studie av hur socialdemokratin tar över den svenska historien och på något vis vill bli det statsbärande partiet. Och då tar man allting som har lett fram till dagens situation. Och där finns ju då kvinnlig jämställdhet, som då på det stora hela drevs fram av liberaler i Sverige, liksom på väldigt många andra ställen. Men gör det till en socialdemokratisk historia genom att hävda att de är liksom halvsocialdemokrater. Alltså Lars Johan Hierta och Almqvist och sånt där, de får någon slags hedersplats att de var på väg mot oss, och de var liksom visserligen för laissez-faire och sånt där, men de var för kvinnlig jämställdhet
och, därför
och sånt. Och därför kom de halvvägs, precis. Och därför räknar vi dem till oss.
Ja,
alltså, och det är en väldigt intressant beskrivning av ideologisk historieskrivning som ju finns överallt.
Ja. Jag har ju skrivit en bok som heter Sosse-Sverige som jag försöker bevisa, berätta lite om hur de gör och hur de har betett sig och hur de förvrider saker och ting. Jag har också snott saker i Åsa Lindeborgs avhandling. Om Ådalen till exempel, som var där sossarna inte alls var. De var inte alls. Så, det är en annan fråga. Ta det sen.
Är ni feminister då?
Vad säger du?
Är ni feminister då?
Ja, jag är feminist i så mått att jag erkänner att historiskt och resten av världen så har kvinnor varit diskriminerade av staten. Och det har krävts en kamp för att de inte ska vara det. Och det erkänner jag. Och jag är del av den kampen. Och i så mått är jag feminist. Men sen har ju feminismen i Sverige liksom blivit ett identitetspolitiskt vänsterbegrepp som liksom för massa kvotering och massa andra saker som jag inte alls delar. Men, och det här gör ju både vänster och höger arga. Och jag älskar att kunna stå i mitten och säga att jag bygger fel.
Nej, men det är klart man är feminist.
Ja.
Det är som John Kennedy Taylor var väl som skrev det, att som är ju libertariansk feminist, att det är viktigt, hon tycker att det är viktigt att ta strid för begreppet, för det ger också ett tillfälle att förklara den här historiska utvecklingen. Är du feminist, Mattias?
Nej. Jag läste statsvetenskap på 90-talet och där fick vi lära oss att det fanns tre olika sorters feminism. För det brukar ju folk säga, ja, det finns ju olika sorters feminism.
Nej.
Socialistisk, marxistisk och radikal. Och sorry, jag gillar porr så jag skiter i det där.
Fråga nummer 5.
Fan vad effektiv du är. Jag har mycket mer att säga.
Någon ska vara det.
Ja.
Nej, men vi får återkomma till detta ämne, vilket är väldigt relevant. Men här kommer en fråga från Nanette. Motsättning föräldrars frihet och barns rättigheter, typ religiösa eller socialistiska friskolor, omskärelse, välfärdsstat för människor som inte själva kan påverka sina förutsättningar.
Det var ytterligare någon som hade en fråga som jag har glömt skriva till det.
Rabbi Horowitz har ställt en fråga. Ja, tillägget barn och myndighet.
Ja, just det. Ja, precis.
När ska barn vara myndiga?
Ja, för de har kopplat ihop de här två frågorna. Ja, precis. Jag tycker att där är min största ideologiska blinda fläck. Och jag står och är okunnig och inte vet vad jag ska förhålla mig. Jag bråkar ofta med min kompis Sacken i Madonna om det här. Och så här. Mm. Jag vet inte. Hon blir ju socialist fort det handlar om barn.
För vad tycker hon?
Ja, men att liksom föräldrar ska inte ha rätt att göra muslimer av sina barn. Nej, förlåt Sacken, jag vet inte exakt, jag kommer inte ihåg exakt hur du formulerade det var orättvist. Men jag känner att jag står och pendlar, för när jag pratar med en amerikansk libertarian säger att jag har rätt till min homeschooling för jag tror på Jesus, så säger jag okej, då. Och sen så kommer jag till Sacken och säger att ett barn är också en individ, och varför ska den liksom indoktrineras i tomte och trollskit liksom? Så jag känner mig så här, hur förhåller vi barn är en blind fläck i den libertarianska teorin, och jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till det. Jag tycker det är jättejobbigt, därför att de har ju nog inte ansvar och förnuft, och därför kan de inte ha skyldigheter, därför har de inte rättigheter, och hur ska vi liksom skydda dem mot föräldrarna? Och samtidigt tycker jag liksom så här, liksom att de kan inte vara föräldrarnas egendom. Men sen tänker jag på sån här, det var någon så här studentförbundsordförande för 10 år sedan som sa liksom att
Fria Moderata studentförbundet,
som sa att barn har liksom rätt att skilja sig från sina föräldrar när de är typ 5, för de har rättigheter. Så här, men det kan de inte ha, det är helt orimligt. Så alltså jag känner mig helt lost, jag har inte.
Det är vi många som är, men det betyder inte att libertarianismen eller liberalismen har en blind fläck där. Det är bara det att vi har olika uppfattningar. Jag tror Ingmar Nordin, filosof Linköpings universitet, han skrev den här boken Etik, teknik och samhälle, som jag ser här i bokhyllan, gulblå bok, som har ett kapitel om barn och går igenom olika liberala filosofers uppfattningar om detta. Och de är vitt skilda. Liksom jag tror många andra ideologier har också vitt skilda uppfattningar om detta. Men där alla är överens om, ja, det finns en punkt där de ska betraktas som myndiga, borde göra det i föräldrars och i samhällets och i statens ögon. Men det är oklart var den inträffar, och däremellan, dessförinnan, så finns det ju också partiella rättigheter som de har. Och man får inte göra vad som helst mot dem. De är ju inte föräldrars egendom.
Nej, såklart inte. Men får man, det finns massa gränsfall då. Så här. Mm. Får man uppfostra sina barn till nazister?
Ja.
Det tycker du?
Ja, nej, men alltså, det här är ju liksom en folkpartists stora skräck är ju att ungar ska växa upp och bli lika feta och religiösa och korkade som sina föräldrar. Och liksom, ja, det händer hela tiden och ni måste på något sätt lära er att leva med det. Unga kommer växa upp och bli som sina föräldrar. Hur mycket det ens beror på uppfostran är ju svårt att säga överhuvudtaget.
Men det är
ju liksom väldigt mycket. Alltså, ska du få, vad ska du ha för befogenheter emot det och sådär? Det skulle ju kräva enorma intrång i integriteten att liksom invadera.
Fast nu förutsätter du då liksom att familjen är en enhet snarare än individen?
Ja, de flesta individer väljer att leva i familjen. Nej, du kan välja att
barnet väljer inte själv. Ja, det är infört där liksom av liksom,
ja.
Ja,
ja, jo, men alltså femåringen kan ju rymma hemifrån.
Men har den förnuft i det då? Och vem ska hjälpa den att få galenskapen om inte den har förnuft i det?
Och hur garanterar vi att man inte hamnar i en annan galenskap?
Mm. Alltså, ja, det är det som är alltså, hur garanterar man att den här sluskan på Socialstyrelsen är inte när staten, är en nazist?
När staten har tagit hand om barn så har det ju sällan varit särskilt bra. Alltså,
det är väl ganska många omhändertagande. Jag har känt sådana här socialsekreterare som jobbar med det här på heltid som vill säga... Du har en mamma som är en 19-åring heroinist som typ så här, inte ger dig mat och sen kommer de att ta barn ifrån dig. Är det en kränkning som är för mycket statligt våld? Jag har tänkt mycket på det. Jag blir inte klar. Var går gränsen? Jag fattar inte.
Nej, men det är klart
att du... är så att det finns fall där du ska ta barn ifrån.
Ja, så här. Barn har... Föräldraskapet ger barn positiva rättigheter. Ska du vara förälder så har du skyldigheter mot barnet som följer deras behov och ålder. Du måste föda det, du måste kläda det. Vad gränsen exakt går, det är rätt svävande. Men
så här då,
vi kan konstatera...
Indoktrinera dig till att jag tar självmord när du är 25. Begår självmord när du är 25.
Men det är ju...
Du är en sekt där alla som inte har fyllt 25 kommer att när de fyller 25 tvingas ta livet av sig för att hamna hos Jesus.
Ja, jag lämnar det till domstolen och försök att bevisa att det liksom har...
Ja, men det är inte bevis. Jag pratar nu. Nu pratar vi ju...
Jo, vi pratar rättigheter. Alltså, du måste kunna upprätthålla rättigheter i domstol för att de ska funka överhuvudtaget.
Jag tycker ett sätt att tänka kring det där är väl att... För jag tycker att det är viktigt att avmystifiera staten. Staten är ju inget, kan ju inte ha så mycket och andra rättigheter än de vi delegerar till dem. Så frågan är, i vilket läge kan vi gå in till grannen och ta barnen ifrån föräldrarna? Ja, och då är det klart att om de skulle försöka trigga barnet att begå självmord på grund av någon UFO-teori eller någonting, ja, då skulle vi gå in. Ja. Om de misshandlade barnen, ja, då skulle vi gå in. Ja.
Om ungarna inte fick mat
och de ligger utslagna heroin och spruta,
ja, då skulle jag gå in. Ja. Om de berättar för dem att man inte får ha sex före äktenskapet och att det finns en gud som vill att man ska göra vissa saker, skulle jag gå in då? Nej. Det är kanske lite skumma teorier.
Då blir man folkpartist.
Det är kanske är det man blir. Let's just leave it at that.
Bra, okay,
men vi kommer inte lösa det problemet där. Men det låter som det här måste vi tala vidare om.
Ja, jag tycker det är intressant och jättesvårt och oerhört stimulerande men också problematiskt. För jag hatar att komma utmana mig själv och inte ha några tydliga svar.
Men är det inte ganska befriande också att en gång då och då inte ha ett självklart svar?
Jo, jag vet.
Men det är ju som alltså,
ja, men jag är ju...
Det är bättre att ha ungefär rätt än exakt fel.
Ja,
tycker jag.
Nej, men så här, alltså, jag antar, är du för en sexuell myndighetsålder? Alltså att du inte under en viss ålder ska kunna gå med på att ha sex?
Nej, jag tycker inte att staten ska bestämma det. Jag tror att jag blir våldtagen.
Oj.
Nej, alltså rent logiskt. Jag låg ju min första flickvän när jag var 15, hon har redan fyllt 16.
Ja, fast
sommar 86.
Ja, fast
så
det är
rent lagligt tror jag att hon, det var jag som pushade på, men jag tror att
nej, för gränsen går vid 15 för det första.
Nej, inte då.
Jo. Plus att den lagstiftningen är inte till för par i samma ålder och sådär. Och det är ju en rimlig praxis och en rimlig regel att ha liksom ett godtyckligt krav någonstans i det häradet, beroende på när de flesta blir könsmogna. Och krångligare än så behöver det ju liksom inte vara. Sen är det 15 i vissa länder och 16 i andra, men ja, ungefär där omkring. 10 är fel, 20 är fel.
Ja.
Allt är ju fel när man ska gå enligt kalender. Så man får sätta något att leva med.
Det varierar ju också 1-2 när man blir könsmogen.
Ja, det tenderar att lösa sig dessutom.
Ja, alltså, precis.
Marknaden tenderar att lösa
det. Det här är väldigt intressant, därför har liksom, här möts liksom kyrkan och sosserihelvetet tillsammans, liksom så här prusseluske grej liksom. De menar så här, det är fel för att Jesus säger det, andra säger för att det är fel för att sex är förtryck. Och de kommer sen i samma förbudsgrej med sina tentakler och lägger sig i människors liv. Och så här, bara, ja, folk kommer att ligga med varandra när de vill, för de vill det. Liksom.
Det är tur att man kan räkna på något, med något. Hörrni, du ska strax iväg, Fredrik, eller hur? Ja. Klockan är 18. Ja, yep. Då gör vi så här. Vi drar igenom några frågor till. Vi har ändå klarat av 5 stycken av 22. Så här då, Fredrik. Jag hoppar till fråga 17. Sysselsättning för nyanlända. Hur låg ska lönen vara? Säg det rakt ut, frågar Joakim med utropstecken.
Så låg som... det är jag som har formulerat de frågorna. Aha, okay. Nej, men en del var väldigt långa, så jag var tvungen att absorbera. Nej, jag tycker att det är helt fel. Så låg som marknaden tycker jag. Jag vill ha marknaden på arbetsmarknaden. Den är helt reglerad med massa saker. Människor ska kunna skapa nytta till andra människor frivilligt utan att han lägger sig i. Och man ska kunna skapa så mycket nytta man kan. Och så ska man försöka på de pengarna.
Ja, vad ska man säga? Vi vill inte ha någon... Ingen av oss vill ha en statlig minimilön. Folk får väl arbeta till den lön de kommer överens om.
Ja.
Ja.
Och det är också rättvist. För då får du så mycket pengar och resurser som det är nytta du skapar åt andra människor. Och det är det som är den absoluta optimala rättvisan. Det sätter vi pratar om rättvisa löner. Hela den svenska arbetsmarknaden, språkbruk, institutioner, världsbild, helt urballad.
Ja, fast det kan ju tillägga. Alltså, ibland så är det ju sådär, bara för att man medger att människors produktivitet i många länder och sådana här är väldigt låg. Och människor tjänar väldigt mycket mindre i många andra länder än i Sverige. Så ska man liksom tillskrivas att man tycker att de förtjänar att leva på den låga nivån. Och vi på vår höga. Men det har naturligtvis väldigt lite med den individuella förtjänsten att göra.
Ja,
och än absolut. Mindre med deras förtjänster som människor. Såklart. Att göra. Därför att det här är priser som alla andra. Det är ingen som liksom läser in någon stor moral i att äpplen kostar en viss sak.
Nej. Fast nu kommer man säga att människor för att försörja sig, det behöver inte äpplen. Men du sa en viktig sak där, och det, som jag måste liksom då, så här, modifiera eller lägga till. Det är ju så att den viktigaste faktorn för människas produktivitet är inte det som har kapital, utan vilket land den bor i. Människor som flyttar från fattiga länder till rika länder får det mång dubbelt bättre. Och alla ni som säger att det är mycket dyrare i Sverige, ni har inte förstått, det här är justerat för prisskillnaderna. En människa som flyttar från Peru till USA, exakt samma människa, tjänar 4 gånger mer justerat för prisskillnader. Människor som flyttar från Afrika till Västeuropa får det 10 gånger bättre justerat för prisskillnader. Så att det...
Berätta bara inte hur man justerar för prisskillnader och ge något exempel från någon slags födoämne, därför att då kommer alla hävda att du vill att alla ska leva på ris igen.
Ja, precis.
Nej, men det blir ju det här liksom, ni är ju för att folk ska leva... Nej, tvärtom. Liksom, vilket är det enda system som har höjt välståndsnivån för människor? Jag menar, den här möjligheten höjer människors välståndsnivå från den hopplöshet de lever under idag. Och det är ju själva poängen med den friheten.
Ja. Det finns en enda förklaring till varför vi har det 15 gånger bättre, eller ja, men alltså det är klart att säga att det är mycket mer, men säg 20 då, än vi hade det liksom 1870. Och det är bara 150 år av kapitalistisk led produktivitetstillväxt. Det är hela skillnaden mellan oss och allt det här misären vi har läst om i Emile Zola och vet han den engelska motsvarigheten
Dickens
och allt det här.
Det där du just nu sa, Fredrik, får mig att tänka på. Vill du ha en nordisk federalstat?
Det är
Christian som frågade.
Ja, alltså till skillnad från det kan jag elakt säga, men jag är lite mer, jag har en massa idéer som inte har med libertarianism att göra. Jag är panskandinav.
Oj, vad skumt. Det har ingen varit sedan 1856 eller något sånt.
Jag är för en nordisk stat. Jag tycker att det finns all anledning till att skapa en federal nordisk stat.
Har du skickat in den här frågan under pseudonym? Säga här.
Nej, men han skrev i frågan, för jag hade likat en tweet från CUF-ordföranden.
Varför vill du ha det?
Gränser mellan olika germanska stammar.
Här, jag ska bara säga att här nu, kära lyssnare, har ni chansen att lyssna nu på vad Fredrik säger och hur det här kommer tolkas i sociala medier, så har ni chansen att vinna veckans kollakällan.
Ja, men gränserna mellan germanska stammar har inte berott på någonting annat än relativa styrka mellan furstarna i huvudstäderna.
Vilka nordiska länder germanska stammar?
Ja, det är klart de är.
Men du menar till skillnad från vilka gränser i världen?
Ja, men för det första kan man tänka sig att det finns om... Ja, det är en annan fråga. Men okej, vi tar det för också först då. Man kan tänka sig att det finns en gräns mellan den romanska och den germanska. Ren, en klassisk gräns. Där Elsass-Lothringen då har varit ett gränsområde. Där liksom där det romerska, de pratar ett latinspråk. Där alla är katoliker. Och på andra sidan Ren så är de germaner på ett germanspråk. Och där det finns en del protestanter. Så där har liksom gränsen varit tydlig.
Men det låter som att du tycker att det är viktigt med nationalstater. Nej, att det just är olika etniciteter inom varje.
Det lät mig inte prata färdigt. Så därför fick jag inte säga att...
Du pratar ju.
Just därför... att gränserna mellan de germanska stammarna i Norden har varit godtyckliga skulle lika väl kunna varit, vi skulle lika väl kunna varit 8 stater, 5 eller just 3. Och för mig som är då från ett gränsområde som det bara är vem vann det senaste kriget och därför blir man antingen dansk eller svensk. Norge och så vidare, eller man säger. Nej, vi pratar ju de facto samma språk. Man pratar om ett språkligt kontinuum, kan man säga, ett dialektkontinuum där liksom där alla förstår varandra. Det kan vara så att A förstår B, B förstår C, A förstår C, men A förstår inte D. Och så ser vårt dialektkontinuum ut i Skandinavien. Och jag tycker att vi har alltså så att rent etniskt eller kulturellt så är vi egentligen samma folk. Vi skulle likväl kunna vara ett land eller 12 länder.
Jag tycker fortfarande, nu har jag låtit dig tala färdigt, men låter fortfarande som du tycker att det finns något naturligt med att en viss etnicitet delar stat.
Utan det här är mycket mer en beskrivning av historien och att det bara är ett godtycke att vi är just 3 länder.
Mm. Men alla Europas gränser är godtyckliga. Okej, man kan lite floder, några bergskedjor.
Ja, visst, men vi är isolerade från de andra. Alltså, jag är ju för multietiska riken.
Men jag måste ju erkänna min förbläs. Om din är fan skandinavisk enhet sådär, så är det, jag gillar ju de här gamla imperierna i en mening, alltså österrikisk-ungerska, ottomanska, alla deras fel och brister. Jag ogillar allt våld, men jag gillar tanken på att man delar politisk enhet även om man är olika folk som talar olika språk, därför att annars så hamnar man alltid i den här idiotiska Woodrow Wilsonska idén om att alla folk ska ha en egen stat. Ja. Alla etniciteter ska ha en egen stat. Ja. Vilket är upphovet till alla krig som vi därefter har haft. Ja. Vilket är upphovet till Putins idé att alla ryssar ska samlas i ett rike. Det skulle vara a war to end all wars. Men det blev a peace to end all peace.
Men den enda landgränsen som vi har som är så här lite disputed, det är liksom Holstein, vet du det? Det som ligger...
Schleswig-Holstein.
Precis.
I övrigt
har vi bara hav. Så och sen är det finnarna och det är ju någonting. Och hade inte vi förlorat kriget med Ryssland 1809, så hade finska förmodligen inte funnits som språk och varit utrotad och varit ett kanske ett så här minoritetsspråk, för man inte haft någon stat som heter legitimitet. Nej, men
då skulle vi ha hamnat i andra världskriget.
Ja, förmodligen. Men min poäng är snarare så här. Det var ett långt resonemang kring en minipoäng. Min poäng är så här, liksom att en väldigt liten federal makt där vi kanalisera. Nu är det så här att finnarna är med i euron men inte i NATO, men med i EU. Sverige är med i EU men inte i NATO, inte i euron. Norge är med i NATO men inte i EU. Danmark är med i EU
och NATO men inte euron.
Så alla fyra länder har gjort...
Men de har knuten valuta.
Ja, precis. Men alla fyra länder har gjort 4 olika val. Vi har en rysk granne som är aggressiv in på knuten och vi behöver visa utrikespolitisk enhet.
Men inte det i så fall ett bra förslag att vi har ett försvarssamarbete? Måste vi ha en gemensam statsapparat?
Jag vill också minska skillnaderna. Jag vill också att vi ska kunna... jag retar mig på folk som åker till Köpenhamn och säger jag förstår inte danska. Det är inte så svårt. Det är också en språkgrej. Det
är så här, det men är... du är ju språknörd. Jag fattar inte vad ja, men de
du
säger.
Du är dum i huvudet. Du är ja, anstränglig ja, inte. Ja. Det är jättelätt. Ägna 2 veckor åt att läsa lite så förstår du. Det är så här, men... du kan läsa danska, eller hur? Du kan läsa danska.
Ja, det tror jag.
Ja, och du bara lär dig hur de böjer och de säger konsonanterna så kommer du också kunna förstå danska. Då har du 4,5 miljoner människor till som du kan prata till med ditt modersmål. Det är asberikande.
Jag håller i för sig med dig, men det finns ett problem. Det räcker inte med att vi förstår dem. De ska också förstå oss. Ja, alltid... Och så fort jag kommer utanför Köpenhamn i Danmark, då tycker de så här, could you please say that in English instead?
Ja, men det är för att man får
du lära, pratar för tydligt.
Man får ju lära sig några ord. När jag är i Danmark så säger man ju liksom så här, spör istället för fråga. Man säger spis istället för äta.
När jag föreläser i Danmark så ber de mig göra det på engelska.
Nej, jag hade en föreläsning för de borgerliga partierna.
Du menar att Johan ljuger?
Förlåt. Jag ska bli motexempel. Jag föreläste om fri invandring för de borgerliga ungdomsförbunden.
Och alla låtsades förstå vad du sa.
Nej, men de ställde ju frågor efteråt och kritiska. Okay. Både norrmän och danskar. Och de förstod allt jag sa. Och de frågade och jag svarade. Det är ju rätt dumt att säga nej till 10 miljoner människor att kunna prata med dem.
Jag tänker lite på det här uttalandet om Storbritannien och USA. Att it's a one people separated by a common language. Och lite så är det väl med
danskarna. Men vi har ju mycket kulturella skillnader. Vi kan också prata med en röst i Bryssel. Norrmännen är med. Vi blir nästan som Polen. Vi har ju, tycker jag, den bästa lösningen, synen på Europa. Inte så mycket federalism, mer frihandel, mindre regleringar, inte någon politisk stor, ingen centralstat. En gemensam skandinavisk röst med finnarna skulle göra att vi blev en stormakt i Bryssel, alltså i förhandlingsspelet.
Så om vi blev en federation skulle vi kunna motverka federation bättre?
Ja, men jag vill inte ha någon sån här regleringsfederation. Jag vill ha liksom en gemensam röst och gemensamt försvar och fri rörlighet och mer integration. För nu håller vi på så här och både norrmännen är så här sig själv nog och danskarna är helt inne på sitt internt runkeri och ska hålla på. Och det där ska liksom, jag älskar bron, jag älskar åka över gränserna och så bara...
Filmen, tv-serien eller bron?
Ja, alltså bron som företeelse. Okay. Jag växte upp där nere, det var liksom, man åkte ju båt över. Nu är det bara så här, det är ju ashäftigt att kunna åka liksom bil till Köpenhamn.
Ja. Är det Norge, Danmark, Sverige eller tänker du att Finland ska vara med?
Det där är ju jättejobbigt. Men jag har kollat på forskningen, vem som förstår vad. Och man kollar på vilka, de har läst upp nyheter, samma nyheter för skolklasser i de här olika områdena. De som har svårast är finlandssvenska som ska förstå danska nyheter. Men ett sätt att rädda finlandssvenskarna och rätt att få med finnarna är att de får med. De får välja själva, tycker jag.
Islanda.
Jag var där en gång och pratade om det här och sa liksom att fan, ni är ju som vi, ni är bara ni stack 1000 år sedan. Ja, det var 1000 år sedan, sa de då. Då blev hellre med Kanada, sa de. Ja, fuck you. Då.
men Estland skulle ju kunna vara med. Om ja, Finland är med så
ja, ska Estland vara med. Lennart Merit, vad han sa när de ville vara med. Alltså jag jobbade med det här med utvidgningen i många år i EU och så här. Och han bara... We just want to be like any other boring Nordic country. Jag älskar när han sa det. Bara så här. Och de har redan visat det också. De har låg korruption, de har hög it-kunnighet, de har hög tillväxt. Krisen tog de ju. De beter sig också som vi. Medan Itaun har ju sån här Polen-drag. Liksom. Mm. Ja, jag gillar...
Du vet, polackerna kommer ju svara med att de ska ha ett stort Polen. Och in med Litauen och så.
Ja, sig. Så är det ju. Mm.
Men jag känner så här. Det här är också någonting vi skulle kunna prata om i ett helt avsnitt. Men ja. Fredrik Segerfeldt, du är full av överraskningar. Det är oerhört spännande. Och jag måste ju säga att bara för att slippa passkontroller på bron från Köpenhamn till Malmö så är jag benägen att säga att det ligger något i det här. Skulle vara ett sätt att återupprätta den nordiska passfriheten i alla fall. Jag tycker fortfarande att det är helt knäppt. Men det är väldigt intressant. Så, och vad kul att få såna frågor som tvingar en att tänka till. lite. Hörrni, ska vi nöja oss med det här? Vi har mer än hälften av frågorna har vi missat. Men vi tar en till sån här runda snart.
Ja. Om inte folk har tröttnat.
Ja, ni måste komma tillbaka till och se om det här var jättetråkigt eller inte.
Jaha, det är sant. Gör det.
Ja. Norberg... Vill ni verkligen ha svar på era frågor?
Eller vill ni bara ställa frågor? Mm. Det kan ju vara sådana här ABF-mannen motsvarigheter, ja, i, men i e-postkorgen. Alltså det. Människor som thinly disguised lectures. Alltså disguised as questions. Men,
som tycker att de egentligen borde vara på scen, ja.
Ja. Mm. Som man själv är när man sitter där i publiken.
Ja, jag vet. Man bara, åh, dumma jävel, du fattar ingenting.
Nej, men har du någon fråga? Ja, jag tänkte att ni kanske kan kommentera.
Jag har en fråga och en kommentar.
Så hör av er om det här var ett bra experiment. Ska vi fortsätta med detta? Ska vi göra detta oftare till och med? norbergsegerfeldtsvensson@gmail.com. norbergsegerfeldtsvensson@gmail.com. Men framförallt, återkom. Ja, nu fick Segerfeldt en viss brådska när han såg vad klockan var och ska iväg till och träffa Nordisk mycket mer intressanta människor än oss. Ja, exakt.
Hejdå.
Men hör, och kanske framförallt, hör av er när ni har kollat källan. För jag tror att det finns ganska många saker som har sagts ikväll. Kanske inte minst av Fredrik, som skulle kunna tas ur sammanhanget och göras till ett hatdrev någonstans. Så kolla källan, kolla vad de har sagt och fundera på vad det finns för belägg på det. Hör av er till oss på norbergsegerfeldtsvensson@gmail.com. Så får ni en signerad bok, den som vinner varje gång. Vad säger du, Mattias? Är vi klara?
Ja, nu är vi klara. Det här tröttade ut mig. Bara att lyssna.
Ja. Ha. Tack så mycket, hörni. Tack, kära lyssnare, för alla era begåvade frågor.
Hej, hej.
Hej, hej.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Think of your favorite one-hit wonder.
Or that overpriced toy your parents would never let you have.
Or that TV show that no one else remembers because it was canceled way too soon. Now what if we could fix it? I'm Francesca Ramsey.
And I'm DeLon Grant. And after 20 years of friendship, we are now hosting a new nostalgia podcast called Let Me Fix It.
Each episode, we'll dig into our favorite celebrities, shows, and brands of yesteryear, and then imagine what it would take to repackage them for relevance today.
Think of our show as an intervention, but with way less stakes.
So subscribe to Let Me Fix It wherever you get your favorite podcasts.